Varmt välkommen till ännu en podd från VIS. VIS-podden rekommenderas numera faktiskt även av Skolverket, vilket vi är glada för såklart. Jag heter Thomas Johansson och idag handlar podden om systematiskt kvalitetsarbete. Dagens gäst i ämnet är Susanne Boy-Löjdqvist som är revisionsledare och jobbar med att revidera, granska organisationer att man lever upp till olika krav, bland annat inom utbildningsväsendet. Välkommen till programmet, Susanne.
Stort tack! Tack så jättemycket!
Och du har såklart erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete. Berätta!
Ja, det stämmer. Jag kan väl säga att jag kom egentligen först i kontakt med det här systematiska kvalitetsarbetet när jag jobbade på en, ja, på den tiden så hette det KY-utbildning och numera så heter det då YH-utbildning. Och där var jag verksam som studierektor och även jobbade då med kvalitetssäkringen av den här utbildningen. Och för ungefär lite drygt 10 år sedan så är jag nu verksam som revisionsledare och jobbar för ett revisionsorgan som heter SB-CERT. Och det står för Scandinavian Business Certification. Det finns ett 15-tal sådana akkrediterade revisionsorgan i Sverige. Jobbar då också från mitt eget företag som heter Boyduktus AB. Och nu har jag liksom hamnat på andra sidan staketet kan man säga. I och med då att jag granskar organisationers skolor. Det finns några universitet och det finns också privata utbildningsanordnare som också är certifierade. Och där kommer jag i kontakt med dem och granskar deras kvalitetssäkring och kvalitetsledningssystem helt enkelt.
Och vi tar det från början även om det kanske känns lite grundläggande, men vad är egentligen syftet med systematiskt kvalitetsarbete?
Ja, det är ju naturligtvis att man ska hitta en väg och ta sig fram till ett mål naturligtvis. Och för många så kan ju det här vara en snårig djungel naturligtvis och det är ju olika aktörer och intressenter att förhålla dig till. Och inte minst så finns det ju då elever eller studenter som då såklart bidrar med sin tid och har ett mål och syfte med att komma ut på andra sidan och ha klarat av en utbildning. Är man utbildningsanordnare så har man ju kravet på sig att så många som möjligt ska komma igenom och komma ut på andra sidan och ha klarat av utbildningen. Det är ju det som liksom många gånger är själva uppdraget. Så det finns ju liksom flera intressenter i det här som kan ha olika syften med det, men som utbildningsanordnare så är det naturligtvis att så många som möjligt ska komma ut på andra sidan. Och det är ju så att de här nationella målen har man ju för att säkerställa att en elev eller student som går en utbildning i Malmö och utbildar sig till, ja, vad det nu kan vara för någonting, ska på något vis ha en likvärdig kunskap som en annan elev som gör det i Luleå och har samma utbildning så att man på något vis vet att det blir en slags kalibrering kring kunskapen när man är färdig med sin utbildning, att den ska vara på något vis likvärdig.
Mm. Vad är ett kvalitetsmål?
Ett kvalitetsmål ska ju vara ett sådant mål som är relevant för den verksamheten man bedriver och att det säkerställer att man kommer i mål med det som man har föresatt sig, så att säga. Så det skulle jag säga är ett kvalitetsmål. Sen så i den kontexten så måste man ju också prata lite grann om hur man ska mäta också. Det förenklar ju i alla fall kolossalt mycket om du sätter upp ett mål som är mätbart så att du kan visa på progressen. Och inte minst också att man också har någon typ av uppföljning. Och den ska ju vara kontinuerlig. Så att om jag har en utbildning där jag säger att 97% av alla elever ska komma ut ur den här utbildningen med godkända betyg. Då betyder det också att jag kontinuerligt måste ha uppföljning kring det. För väntar jag tills liksom månaden innan skolavslutningen och konstatera att här hoppsan är det bara 47% som är där de ska, ja då är det ju för sent att göra någonting åt det. Utan grejen är ju den att du måste ju ha den här kontinuerliga uppföljningen. Den måste ju starta ifrån dag ett helt enkelt. Så ett kvalitetsmål skulle jag säga är ett mål som tar oss dit vi har tänkt oss att komma. Att det är mätbart och att vi har en kontinuerlig uppföljning.
Och sen så finns det såklart olika typer av mål också. Berätta om de här olika grupperna kan vi väl säga och bena ut de här begreppen lite grann.
Ja, det finns ju lagstadgade mål förstås och det hörs ju på ordet lagstadgat. Det är ju inga mål som är valbara. Jag tänker inte fördjupa mig så speciellt mycket i det, för att det kan ju vara liksom en variation i det beroende på om du har en vårdutbildning eller om du ska utbilda hundmassörer eller om det är en kommunal vuxenutbildning. Så där finns det liksom olika legala krav kring de här lagstadgade målen. Men sen så finns det också verksamhetsegna mål och avtalade mål. Och de verksamhetsegna målen, det är ju sådana mål som utbildningsanordnaren sätter upp för sig själv. Och det kan ju också vara beroende på vad man liksom, man måste ju se till vad man har för liksom grundförutsättning. Det kanske är så att man vill i slutändan säkerställa att såklart att man har en hög kvalitet, men att man kanske har lite ännu mer hög kvalitet, och då får man ju också sofistikera målen lite grann och sätta dem kanske lite mera skarpa skulle jag säga. Så det är egentligen de verksamhetsegna målen som är de som man kan påverka själv. Om vi sen tittar på de avtalade målen, det är ju sådana mål då som kan ligga mellan en kommun och en utbildningsanordnare. Och där kan man väl egentligen enklast dra en liknelse kring att det ligger ett kund- och leverantörsförhållande så att säga. Att jag som utbildningsanordnare kan se mig som en leverantör till en kund som ställer ett krav på mig. Det är ju inte heller riktigt valbart så att säga. Det kan ju vara så att man gemensamt har kommit överens då. Att kommunen har kommit överens tillsammans med utbildningsanordnaren kring ett avtalat mål. Men utav de här tre så är det ju egentligen bara verksamhetens egna mål som man på något vis fullt ut kan styra över.
Mm. Lagstadgade mål, verksamhetens egna mål, avtalade mål. Många mål blir det. Hur många mål ska man ha egentligen? Det är en lite ledande fråga, för jag förutsätter att sätta upp mål är kanske inte utmaningen riktigt, utan faktiskt nå dem.
Ja, alltså jag kan ju se i min roll som granskande revisor när jag är ute på olika typer av verksamheter och organisationer att många gånger så är man ju oerhört ambitiös i sin tanke kring alla mål som man ska ha. Och det är klart att det finns ju de som lyckas med det, men min erfarenhet är nog att om man har för många och för ambitiösa mål, då finns det en väldigt stor risk att man snubblar lite grann kanske på mållinjen och faller på att man inte riktigt klarar av att följa upp målen och att de återkopplar ut i verksamheten hur det går med målen och sådana saker. Så att jag skulle säga att utifrån min erfarenhet där jag har sett att det fungerar bäst, det är ju när man har ett lagom antal mål helt enkelt. Och i så fall hellre färre mål än flera skulle jag säga. Faktiskt, det är nog min erfarenhet.
Mm. Och vart är det kan fallera eller ofta fallera enligt din erfarenhet? För att jag menar de lagstadgade målen, de är som de är, som du sa tidigare, va? De är inte valbara. Och de avtalade målen, ja, är jag utbildningsanordnare så måste jag ju naturligtvis leva upp till dem också, som kommer då kanske ifrån min kommun exempelvis. Men är det då verksamhetens egna mål som har blivit för ambitiösa eller och som gör att helheten inte går att uppnå?
Ja, dels det är ju naturligtvis en iver i att lyckas med det man håller på med, för det är ju min erfarenhet, alla alla liksom, oavsett vad man jobbar med, så vill man ju, vara bra på det man gör. Och då kan det vara att man sätter upp liksom mål som blir för svåra, helt enkelt. Och svårigheten många gånger är ju att man missar att göra dem mätbara. Och där tror jag att det finns ett jobb att göra för många. Att man verkligen ska fundera på hur målen ska formuleras så att det blir lätt att följa upp dem. Och att man kan visa att man har progress.
Så nu har vi då kommit fram till ett antal mål, oavsett vilken grupp av mål det är, så att säga. Hur ska man då förankra de här i organisationen? För det antar jag en riktig knäckfråga.
Ja, naturligtvis är det ju så. Och det är ju otroligt viktigt att man får en samsyn kring de fastställda målen. Det kommer ju alltid kanske finnas några som inte är helt övertygade kring att det här är rätt mål som är utvalda. Men om skolledningen har fastställt att det är de här målen som vi ska jobba efter, då får man ju vara extra tydlig och förklarande varför exakt vi har valt de här målen och vart vi ska komma med de här målen. Så länge som vi har kommit överens om det här, då måste vi ändå förhålla oss till det. Och är det så att man upptäckte det kanske en eller flera medarbetare som ser att nej, men det här tar oss inte dit vi har tänkt oss, då får man ju lyfta det till skolledningen och sen får man ju se över den saken och se om det ska omformuleras. Men att förankra mål, det innebär att man har en samsyn och en förståelse för varför vi har satt det här målet och vart det ska ta oss. Och i de fall där det finns tveksamheter, då får man ju vara extra noggrann med att förklara varför de här målen är satta och hur vi ska arbeta med dem, helt enkelt.
Och delaktigheten antar jag också är avgörande för att det här ska realiseras.
Ja, visst är det ju på det viset, för att man känner sig delaktig på en arbetsplats och att man på något vis känner att man har haft möjlighet att påverka. Det kommer ju bli en framgångsfaktor för hela verksamheten. Sen kan ju olika personer dra olika lass på en arbetsplats, och det finns ju några då som kanske går i förtruppen och verkligen jobbar med de här målen. Och sen finns det ju andra då som kanske har olika typer av roller som gör att man inte liksom kanske orkar med att vara lika drivande. Och någonstans så är det ju liksom, det måste ändå vara okej att få sitta lite grann i passagerarvagnen och åka med då, liksom följa med loket med dem som drar i det här. Men att sätta sig längst bak i bromsvagnen och vägra, det är liksom inte okej, utan att vara överens kring att det är de här målen vi har, och sen så gemensamt arbeta med dem på olika sätt och med olika intensitet, givetvis. Det är ju så det måste vara för att det ska funka och för att det ska vara framgångsrikt. Och just att alla ska känna att man har möjlighet att vara delaktig.
Mm. Du, när du har granskat olika aktörer inom utbildningsväsendet, vart är det oftast har fallerat i då förmågan att leva upp till de uppsatta målen? Är det just i förankringsprocessen, eller var är det man misslyckas oftast?
Ja, förankringsprocessen är givetvis en sån sak, precis som du är inne på. Att misslyckas man med att förankra ett mål, så kommer det sannolikt inte att vara jätteframgångsrikt heller. En annan sak som jag har sett att man kan snubbla på också, det är ju om det sker organisatoriska förändringar och sen kommer det till kanske en ny ledning som då lite grann förkastar de målen som är satta och kommer fram till att vi ska göra det på ett annat sätt, och i den processen då kanske inte är säkerställer att man förankrar det här på nytt. Och det här är ju ganska klassiskt, det är ju inte bara inom utbildningsväsendet, utan det här kan ju vara på olika typer av företag och organisationer också, där man får en helt ny struktur i organisationen som då tycker att nej, men det här var inte något bra mål, nu gör vi på det här viset. man måste få en förståelse i organisationen så att man får med sig allihopa på det här tåget.
Om vi ska titta lite grann på den här systematiken då, som systematiskt kvalitetsarbetesbegreppet liksom betonar såklart, så undrar jag, hur håller man den här processen levande?
Ja, jag tänker kanske att vi ska bena ut lite grann kring det här med process. Vad är process för någonting? Om man tänker sig att i alla processer så ska det finnas ett input. Det är någonting som kommer in i en process. Och sen så förväntas det också komma någonting ut ur processen. Och för att man ska lyckas med de sakerna, då är det några essentiella delar som måste finnas i den här processen. För det första då så måste det liksom finnas fysiska förutsättningar. Om vi tänker oss att, om vi tar det i ett större perspektiv, så, eller vi tar det på en hel utbildningsanordnare, om vi skulle se hela den som en process. Sen kan man givetvis bena ner processen också. Då måste det finnas en skolbyggnad kanske där man liksom kan hålla utbildningen också. Så det är liksom de hårda resurserna skulle jag säga. Sen måste det också finnas de mjuka resurserna i form av att det faktiskt finns lärare och studierektor och rektor och allt vad det nu kan vara. Och kopplat också till de här rollerna så måste det också finnas tydliga rollbeskrivningar kring vad det förväntas att man gör som en lärare. Vad man har för ansvar och vad man har för befogenhet. I processer så behöver det också finnas rutinbeskrivningar och procedurer som berättar hur det här ska gå till. Och det fjärde elementet i en process som vi egentligen redan har pratat om men som är väldigt viktigt i processerna, det är ju att vi har någon typ av mätning och uppföljning så att vi vet att den här processen fungerar väl. Nu tog jag exemplet skola som en process i sig själv, men det går ju liksom att bena ner det här till mindre processer som flera stycken i ett system då bildar den stora processen, skolan så att säga. Så att just att få en förståelse kring vad det är för element som ska finnas i en process, då har man kommit en lång bit på väg så att säga. Ett tydligt input, ett output, fysiska förutsättningar, roller, procedurer, rutiner och sen ett nyckeltal som gör att man kan mäta så man vet att processen fungerar väl. Är ett sätt att liksom säkerställa att man håller processerna levande. Sen är det också när man då pratar om delprocesser också viktigt att det finns då processägare, att det finns en person som är ansvarig för den här processen som kanske inte är den som utför alltihopa men den som har ett ansvar och också kan titta på vad finns det för risker i processen, vad har vi för möjligheter och så vidare.
Mm. Avslutningsvis här, Susanne, vad kan du berätta om stödsystem? Vad finns det för stöd att få i det här systematiska kvalitetsarbetet som underlättar för mig som är ansvarig för det här?
Ja, att jag då som jobbar då som revisionsledare och granskar olika typer av organisationer och flera olika utbildningsaktörer utifrån internationella standarder eller ISO 9001 som det heter idag, eller som det heter då, som är ett kvalitetssäkringsverktyg. Jag brukar lite skämtsamt säga till dem som är ISO-certifierade att om man följer de här kravställningarna som finns i det här häftet, som är ett häfte på ungefär 30 sidor, det är ungefär som en kokbok som säkerställer att man lagar väldigt god mat. Man kommer bli en fantastisk kock. Sen så kan det ju vara så här att det är någon som gillar indisk mat och någon annan tycker att italienskt är jättebra naturligtvis. Men det utrymmet finns ju i en sån här kvalitetsstandard. Nu har jag pratat lite grann om ISO, Men det finns ju andra typer av stödsystem som man då kan använda för att liksom kontrollera sig själv så att man verkligen lever upp till det som man har föresatt sig att leva upp till. Du kanske inte vill vara certifierad av en eller annan anledning, men det betyder ju inte att du inte kan använda själva standarden som ett verktyg. Så jag skulle säga att använda sig av stödsystem som finns, där naturligtvis ledningssystemet ISO 9001 är ett jättebra verktyg. Och det finns andra förstås. Och luta sig lite grann med dem istället för att på något vis kanske tänka att man ska uppfinna hjulet en gång till. Utan luta sig mot det som finns och som är beprövat och som man vet att det fungerar. Och då vill jag nog påstå att man kommer att bli lyckosam i det här systematiska kvalitetsarbetet helt enkelt.
Mm. Och det är väl, uppfattar jag det som lite grann kontentan i det du har berättat, att ju mer konkret, kanske även visuellt, det här arbetet, processen blir, desto bättre.
Absolut, visst är det på det viset.
Vad bra. Tack så mycket Susanne Boy-Löjdqvist för att du ville vara med i vårt program.
Tack så mycket för att jag fick vara med. Det var ett nöje från min sida och jag hoppas att det som jag har kunnat bidragit med kommer att vara till nytta för olika typer av utbildningsanordnare och att det kanske blir någon slags vägledning i hur man kan sätta bra kvalitetsmål.
Mm. Toppen, tack för det och tack till dig som har lyssnat också på den här Vispodden. Jag hoppas verkligen att vi hörs i nästa Vispodd. Så fram till dess så säger vi på återhörande.